Vem är det som härmar kattugglan på lergök? Och vad är det för bumling med blåvioletta vingar som besöker Jennys kolonilott? Och varför dansar lommarna breakdance i Ulrikas badsjö? Det här är Naturmorgon från den 8 november 2025. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, nu när novembermörkret börjar lägga sig över oss som ett täcke av blöta förmultnande löv så kan det vara skönt att komma inomhus. Och vad passar väl då bättre än ett varmt och skönt och klorofyllfyllt växthus? Och inte vilket växthus som helst utan ett växthus i Botaniska trädgården i Lund. Förvisso, ett provisoriskt sådant. Det renoveras här, men ändå. Och för er som brukar lyssna på programmet så vet ni vad det är frågan om. Och för er som inte har hört oss lika ofta så kan jag berätta att ett växthus i Botaniska trädgården i Lund den här tiden på året i Naturmorgonkalendern, det betyder naturväkteri. Och vad betyder då det? Det tänkte jag att våra experter ska få svara på. Susanne Åkesson, professor i zoekologi här vid universitetet i Lund och som varit med längst i expertgruppen som vi kallar för Naturpanelen. Hur skulle du vilja beskriva det som vi ska ägna oss åt under de knappa 2 timmarna här framöver?
Ja, det här är ju ett sätt att söka information genom att faktiskt fråga några som har lite erfarenhet i olika riktningar. Mm. Så att sprida information, lära sig lite mer.
Bra beskrivning av programmet. Mikael Sörensson, entomolog med mera, också här från Lund. Hur känner du inför det som vi har framför oss?
Ja, det är ju supertrevligt ju. Det är ju så roligt att man får få lite frågor från hela Sverige, alla hörnen utav detta vidsträckta land. Massor med olika typer av natur och upplevelser som folk kommer med. Så det är alltid lika spännande.
Och Sofie Olofsson, botanist och intendent för trädgården här. Vad tycker du är det bästa med programmet?
Jag tycker att det är fantastiskt roligt när vi får höra dem som ställer frågorna direkt så här på morgonen. Så att det blir ett samtal. Och det är ju, vi har ju väldigt trevligt också, kollegorna här. Nej, men vi kommer ju alltid på nya, när vi möts så här liksom, från olika discipliner så kommer vi fram till såna jättebra slutsatser och klokskaper. Så det ger mig mycket.
Det är som ett litet frö och sen så bara blommar det upp här i växthuset.
Ja.
Det är väldigt fint. Men hur gör man då för att komma i kontakt med oss? Helena Södlund, Naturmorgons producent. Du sitter i ett angränsande hus här i trädgården.
Ja, det gör jag. Här sitter vi och sköter tekniken och alltihopa. Och i alla fall, om man vill ställa en fråga så är det jättebra att mejla på naturmorgon@sverigesradio.se. Och det går också jättebra om man lyssnar nu under direktsändningen att ringa på ett telefonnummer som är 040 227 270. Alltså 040 227 270. Och då sitter Marie Vidén där och svarar. Och så finns vi på sociala medier också.
Det är bara att sätta igång och ringa och mejla och på alla möjliga sätt kontakta oss. Och i samma rum som du sitter där, Helena, sitter ju också Kristoffer Hjelmberg som är tekniker och kör med alla sladdar och knappar och reglar och allt vad han håller på med. Innan vi säger god morgon till den första telefonören så tänkte jag bara läsa upp ett kort brev som kom här från Helsingfors nu i natt. Vid 1:30 så skriver Pia Bäckman: vem sjunger i novembernatten? Hej, klockan är 1:30. Jag sitter i köket och lyssnar på en härlig konsert som har pågått i granen utanför snart en timme. Men jag har inte lyckats lista ut vem det är som sjunger. Min första tanke var rödhake och så har hon skickat med ett ljud. Vi kan väl bara lyssna. Ett ljud som vi har här utanför också, Susanne, eller hur?
Det låter precis utanför vår dörr där vi sitter i växthuset också. Det här är en rödhake.
Ja.
Och de sjunger ofta på natten. Och så här års sjunger både hona och hane för att hävda sina vinterrevir. Så de börjar faktiskt etablera sig nu. Och det är intressant att höra att de faktiskt finns även i Helsingfors då, under vintern.
Ja. För det känns ju som en vårmorgon när man hör rödhaken igång så här.
Mm.
Men i norra Sverige hör man den inte så.
Nej,
här
det är ju där det går bra för dem att övervintra, ofta i stadsmiljö. Där finns det, det är lite varmare, det finns lite mer mat kanske att hämta i den miljön där.
Mm. Ja, en härlig stad.
Mm.
Men då säger vi god morgon till morgonens första telefonör då, Dick Arvidsson. God morgon.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Från Hästveda i norra Skåne.
Stämmer.
Ja, och du var ju med om något lite ovanligt förra påsken, har jag förstått.
Ja, det var väl det som följde upp som var lite ovanligt kanske. Jag har en gård utanför Hästveda. Och påskafton i fjol, 30 mars. Mitt på dagen så hörde jag ett högt skrik från ett djur i nöd. Och jag gick ut och tittade men kunde inte se någonting. Men efter en runda på markerna ett par timmar senare på vägen tillbaka så hittade jag ett rådjurskadaver i en liten hage nedanför trädgården. Och kadavets författning visade att det var en varg som hade tagit det som byte.
Mm.
Och kadavet försvann senare på kvällen. Bara några få ben återfanns i andra änden av hagen. Annars var det putsväck. Men det som var ovanligt var att i sommar så upptäckte jag att ett större antal grönvita nattviolor hade grott på platsen för det var angreppet. Det var runt 25 plantor med blomsträngen och lika många med, bara med blad. Innanför mindre 100 kvadratmeter, det är på storleksordning med kärnområdet för nattviolor. Det ligger en bit bort. Och normalt så sprids ju nattviolorna runt om på fastigheten i några få exemplar, men de får aldrig någon permanent etablering. Det verkar som att platsen för angreppet har tagit till sig djuren en längre period efter att efter angreppet, tills fröna för nattviolorna spreds 3-4 månader efteråt i 2024.
Så nattviolerna, de etablerade sig på den här platsen då där det här slagna rådjuret låg?
Ja, precis. Nästan exakt där det låg. Då. Det hade blivit angripet. Alltså det var en större ansamling pälsrester där den hade blivit angripet. Och så hade den klarat att ta sig en klart i med. Och på det avståndet där så fanns man bara nattviolerna.
Just det, och i större antal då än vad som finns i omgivningen. Och ja, och du undrar förstås Dick då, varför är det så?
Ja, alltså vad är det som attraherar de djuren som spreds fröna 3-4 månader efter angreppet? Alltså det är en väldigt lång tid då. Och så undrar jag också det att det var så många nattviolor som etablerades att en ny plats. Om det har förbättrat möjligheterna för växten att etablera sig permanent på denna nya platsen. Jag har inte lyckats tidigare.
Mm. Sofie Olofsson,
ja.
Du sitter och lyssnar här med stor spänning. Det är en spännande historia detta.
Ja, men verkligen. Mycket som händer på din mark. Jag tänker att jag ska börja i en ände.
Det är bra.
För att jag tänker att hemligheten någonstans ligger i själva platsen. Nu sa du att det var en betesmark, va?
Ja, det är en hage som har högt näringsinnehåll. Då, så att vanligtvis så har det inte nattviolorna växa där.
Nej, just det. Det första jag tänker är att det kan inte vara så att vargen eller rådjuret sprid, eller senare kommande djur, sprider fröna. Eller ja, det kan de göra, men det är inte de du ser sen som blommar året efter. För det tar ett antal år innan fröna blir till en planta för de här orkidéerna. Okay. Så att de har funnits där sedan innan. Men det är så här med nattvioler och andra av våra marklevande orkidéer, de svenska, att de varierar ofta i antalet mellan år. De kan vila. Alltså de har ju marklevande knölar och de knölarna kan vila i många år och egentligen skjuta upp först när det då har samlats tillräckligt med energi och att väderförhållandena är rätt och sådär. Så att, det är inte alltid man ser dem. Ibland kommer de också bara upp utan blommor, alltså bara med näringssamlande blad. Och då är det inte heller så att man alltid lägger märke till dem om man inte är där och rotar. Så att det är en väldigt stor variation i blomningen. Så att de här har helt enkelt gynnats av förra årets väderlek och även vårens, skulle jag gissa, för, och också haft då tillräckligt med näring i knölarna för att det ska komma upp en massa. Det är klart att det är också så om betet har förändrats eller liksom platsen, om det har gjorts förändringar, om man har klippt eller hur man har liksom, brukat jorden, är ju också stor anledning till det.
Men har det någonting att göra med den här, alltså att det här rådjuret, rådjurskadavret, låg just där de här blommorna sen kom upp då, de här nattviolerna?
Nej, inte direkt tror jag, utan det är väl mer om platsen har förändrats på något sätt så att både rådjuret ville vara där och nattviolerna, men inte mer än på det sättet.
Så egentligen är det en slump att det blev så då, att nattviolerna etablerade eller kom upp precis där vid där rådjuret hade legat då?
Ja, om det inte var så att rådjuret då lockades dit av samma anledning som kanske, alltså av samma faktorer, men det är ju,
ja, vad säger du, Dick? Var det något speciellt just vid den här platsen?
Nej, det har varit oförändrat så länge jag har haft fastigheten i 20 år sedan.
Jaha, ja.
Men betar rådjur nattviol?
De kan beta orkidéer, ja, det kan de.
För de kan ju ha funnits där och så har rådjuret sett eller luktat sig till lökarna.
Just det. Så att,
och så precis. Har sen attacken skett, så att säga.
Så det lockar, du menar att rådjuret lockades dit av en stor mängd? Ja, just det.
Fast de blommar inte då när rådjuret slogs, men de kan ju beta, även orkidéer faktiskt. Mm.
Vilket otroligt spännande mysterium detta blev. Och fortfarande lite av ett mysterium faktiskt. Tack så mycket, Dick.
Jag har frågat bara att ställa den. Det som är speciellt med varje är att de knäcker benen för att komma åt märgen. Men det har varit det som drog till sig, eller som gjorde att det blev nog näring för rökarna att komma upp.
Lite snabbt svar här nu, Sofie.
Oj, ja, det ska nog ner en hel del i så fall, tror jag. Men det är klart.
Men kadavret låg inte någon längre tid där, sa du, va? Utan det åts upp och sen flyttades. Så näringstillförseln är väl ganska begränsad, gissar jag. Mm.
Hörrni, vi får släppa det här mysteriet för nu.
Det var
väldigt spännande, väldigt intressant. Och jag ska också säga, är man nyfiken på hur det såg ut på den här platsen, så finns det bilder på Naturmåns hemsida. Och det finns det på allting som vi kommer att prata om här idag. Tack så mycket, Dick Arvidsson.
Tack själv.
Ha en fin dag.
Ha en fin dag.
Hej.
Mikael.
Jaha.
Det har kommit ett brev till dig.
Ja.
Det är Lotta Högrell i Mölnlycke heter det, som skriver: Hej, jag har huset fullt av dallerspindlar men förstår inte ekologin. Vad lever de av? Jag ser inte näten, men de kommer ner när jag dammar och de finns på de mest udda ställen. Vad äter de och hur? Jag delar alltså huset med dem men vet ingenting om dem. Ja.
Ja,
vad är detta? Dallerspindlar, vad är det ens för slags spindlar?
Ja, precis. Jo, dallerspindlar, det är ju en familj utav spindlar. Vi har ju många spindelfamiljer. Julspindlar är ju välkända och vargspindlar och så vidare. Med ganska få arter, vi har 4 arter i Sverige just nu och de har kommit ganska nyligen. Det är nämligen immigranter kan man säga som har kommit in, immigrerande spindlar, och de är ganska diskreta av sig får man väl ändå säga, ända tills de blir väldigt många, och det kan de bli väldigt fort, den här vanliga dallerspindeln. Och de är glupska. De är mycket glupska till och med. Mm. Och det tror man ju inte, för de är så finlemmade. De har ju väldigt, väldigt långa ben och en liten smal kropp och ser ju ut, påminner lite grann om en lockespindel. Mm. Men har ett helt annorlunda beteende, och så spinner de ju nät. Och de kan ta byten som är rejält mycket större än sin egen kroppsstorlek, och naturligtvis mycket mindre också. Och de har en stor fördel med de här långa benen, för de kan hålla också ganska kraftiga byten lite ifrån sig tills de kan passa på att ge dem ett dödande bett.
Men du, var spännande, för Lotta skriver ju också att hon har haft väldigt mycket silverfiskar, men att de nu har försvunnit nästan med dalespindlarna. Ja, kan det vara så att...
Jag tror faktiskt att det hänger ihop. För att det har nämligen visat sig att när man har gjort iakttagelser och kanske till och med experiment så har det visat sig att mycket, en stor koloni med dallerspindlar kommer mer eller mindre att utradera faunan i detta utrymme där de finns med tiden. Det tar ju tid naturligtvis. Så vill man ha många olika spindelsorter hemma hos sig, då ska man nog städa bort lite dallerspindlar. Okay. Annars tar de över helt och hållet. Mm.
Så svaret är egentligen att de äter allt möjligt?
De äter allt och tar över så småningom, och inklusive silverfiskar och så. Vilket ju kan ju vara bra om man inte vill ha silverfiskar.
Om man inte gillar silverfiskar så
är det precis. Det finns ju de som gillar silverfiskar.
Ja, precis. Då ska man inte ha dallerspindel också.
Ja, precis.
Ja. Tusen tack, Mikael. Dallerspindlar, spännande. Men nu ska det handla om de här fåglarna. Ett omisskännligt läte det där, eller hur? Ulrika Hägred i Karlskrona.
Ja, eller hur?
Ja, det är underbart.
Det är det verkligen.
Du har ju en fråga om just de här fåglarna. Lommar, storlom, berätta.
Jo, det var i somras, eller i slutet av sommaren som... mitten av augusti någon gång. Jag hade cyklat ner till sjön och tagit ett kvällstopp, och det var en alldeles ljuvlig kväll, så jag dröjde mig kvar där, satt på en stock och tittade ut över sjön, njöt av lugnet och tystnaden, och så hörde jag inte det där intensiva vemodiga lätet som du spelade upp här nyss, utan det här som kom åt slutet, det knorrade.
Ja, precis. Ja, exakt. Knorra var det rätta ordet.
Ja, och jag har ju hört det många gånger, så jag visste ju direkt att det var lom, storlom som kom. Men det var inte bara två som vi brukar se där i sjön ibland, utan det kom ett helt gäng, 7-8 stycken på andra sidan sjön, skred fram så där över vattenytan som lommar gör väldigt stiligt. Och så dök de allihop, och som också brukar göra, och ploppade upp en efter en. Och det var helt vanligt, men sen började de se konstigt.
Jo, vad hände då?
En av dem reste sig upp liksom på vattenytan, bröstet upp, och flaxade häftigt med vingarna och liksom störtade fram som på vattenskidor och sprutade upp en hel kaskad med vatten. Det var jättemärkligt. Och sen nästa. Och sen nästa. Och så höll de på så, störtade fram hit och dit, höll ihop gruppen, men liksom sprutade vatten i meterhöga kaskader. Jättetjusigt var det, som en levande fontän där. Och som sagt höll ihop gruppen, så att ja, liksom, det såg ut som det var någon sorts uppvisningsdans nästan.
Ja, jag sitter och tittar på den här filmen, för du har ju skickat en film till oss, och ja, men jag håller med dig, det ser väldigt snyggt ut när de kommer och så den ena efter den andra kör den här liksom uppvisningen och får upp en precis kaskad med vatten. Du har ju skrivit i ditt mail också att de typ dansar breakdance eller någonting sånt där.
Ja,
och man undrar ju, vad håller de på med, Susanne Åkesson?
Ja, precis. Jag har också kikat på den där filmen, och det är ju ett väldigt flaxande, och man ser att de ändrar kroppsställning i vattnet också lite då och då. Mm. Och vad jag kan se så är det, ser ut som de håller på att tvätta fjäderdräkten, att de faktiskt badar, och de behöver ju också rengöra sin fjäderdräkt. Och många fåglar som kanske växlar mellan sött och saltvatten, de brukar göra det här i sötvatten snarare än i saltvatten. Nu är det ju här en sjösituation, så att, och en grupp med lommar i slutet på sommaren. Det är inte heller ovanligt, utan det är en tid när de faktiskt ofta är i grupp. De kommer att spendera vintern tillsammans i grupp också. Och det här sociala sammanhanget kan ha flera olika betydelser. Men just vad de gör på bilden, på filmen, där tror jag faktiskt det handlar om att de har ett kollektivt bad
i en sjö. Det är som ett stort spa där.
Ja, precis. Det är lite spa. Ja. Men sen är det spännande med Loma, för att man ser ju oftast bara paret i sjön under sommartid. Mm. Och de är ganska aggressiva om det kommer in inkräktare. Mm. De föder upp sina en, två ungar och håller andra borta. Men det kan ändå komma besökande lommar som vill kolla läget. Kanske överta något revir, eller om det är någon av partnerna som dör så kan de ersättas. Men sen är det också den här sociala grupperingen. Det dröjer faktiskt ganska länge innan de börjar häcka också, lommar. Mm. Så vid 3 års ålder brukar de återvända till de här häckningssjöarna. Ofta i små grupper då. Men det är först framåt 7-årsåldern som de börjar häcka. Mm. Så den här årstiden så lever de mer i grupp helt enkelt.
Okej, för vi har ju fått in en liknande fråga också då, Susanne, från Elisabeth Karlsson Dalarna. Och det var ju en annan årstid och ett liknande beteende. Kan det ha någon annan funktion då, eller är det samma sak att det är bad?
Ja, i den frågan så där uppträdde den här inkräktande besöket under häckningstiden. Mm. Och då så var det en revirstrid, eller man kan säga att den här ena häckande partnern försöker jaga iväg den som kommer dit. Och då kan det bli ganska hårda tag. Då kan de nypa varandra och jaga varandra. Och lommar har ju inte jättelätt att starta från vattenytan, så man ser dem ofta springa en liten bit innan de kommer upp liksom.
Men just den här snygga uppvisningen då, det är liksom ett bad?
Ja. Kolla noga på filmen där. Får ni se att de ligger lite på sidan och flaxar. Ibland reser de sig upp och så här. Så att, det är det som det ser ut att vara.
Ja. Precis som Ulrika själv då, tog ett bad.
Ja,
precis. Du skulle ansluta till lommarna där, Ulrika.
Ja, och det där knorrandet.
Jag hade ju badat färdigt då.
Ja, du hade badat färdigt, ja precis.
Ja, det låter som en väldigt fin plats i alla fall.
Ja. Tack Ulrika för spännande fråga och en väldigt fin film som ligger på hemsidan. Så är man nyfiken på hur ett lommbad går till, så gå in på Naturmors hemsida och kolla där.
Ja, men tack, och tack för svaret. Det är jätteroligt att få veta.
Ja,
tack.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi är mitt uppe i ett naturfrågeprogram där du som lyssnar kan ställa dina frågor om natur till våra experter. Och det gör du genom att antingen mejla till naturmorgon@sverigesradio.se, eller nu under direktsändningen så kan du ringa till 040 227 270. Och du hittar också kontaktuppgifter på vår hemsida. Men nu ska vi ge svaret på den naturfråga som vi ställde till er förra veckan, som löd så här. Nu frågar vi efter en välkänd aromatisk bark. Många menar att varken bullarna eller glöggen skulle vara densamma utan denna. Men även garam masala kräver sin avokadosläkting. Den äkta kommer först och främst från Sri Lanka. Men vi nöjer oss med namnet som de alla säljs under i närmsta butik. Och det svar som vi hade tänkt oss är kanel. Något som Kristina Gerdin i Allingsås, Ann Karlsson i Björnlunda och Lukas Berglund i Markaryd visste. Ni vinner en termos, en tygkasse respektive ett tygmärke, alla märkta med Naturmorgon. Grattis alla tre! Och här ett brev från en riktig kanelälskare. Kanel såklart. Vad vore livet utan kanel? Lite kanel på morgonfilen är fantastiskt. Kanel som krydda i mat, till exempel kycklingrätter, är jättegott. Milt kanelte som omväxling till alla andra smaker är spännande. En kanelstång i burken med inkokta päron eller plommon är ett måste. I den egna glöggen såklart, plus i de älskade kanelbullarna. Skriver kanelälskaren Gunnel Nordin i Bergshamra. Och apropå kanelbullar så skriver Titti Geisle i Grebbesta. Ja, vad vore en kanelbulle utan kanel? Bara en bulle. Det tyckte jag var roligt. Lite pappaskämt där nästan. Ja, men så sant, så sant. Det är ju väldigt gott med kanelbullar. Vi har faktiskt framför oss på bordet så vi ska smaska här alldeles snart. För nu ska vi höra på dig, Sofia Olofsson, och producent Helena Söderlund som redde ut detta med vad egentligen kanel är. Och vi smaskar väl på med kanelbullarna under tiden.
Mm. Ja, Sofie, vi är inne i växthuset som håller på att byggas om.
Ja, nu har vi smitit in här. För att komma nära kanelträdet. Ja, ser du, det är så fin form, det är vackra blad. Och jag tänker att vi ska ta...
Du har sekatören, en röd sekatör i handen. Ja. Okej.
Okay. Jag tror, nu tar vi och knipsar av en av de yngre grenarna.
Ja.
Och så skalar vi lite på det yttersta här. Ja. Så vi kommer åt... Så ska du få känna hur det luktar här. Så nu har jag tagit en liten gren, tagit av den yttersta barken. Nu ska vi se. Åh, det luktar jättegott. Och jättejul.
Alltså så här. Ja, det luktar som en sån varmt kök där man håller på att koka glögg eller något. Mm.
Underbart. Det är så här... Man gör då, man kapar, skrapar och torkar. Så man kapar mindre grenar eller skott från basen. Skrapar av den yttersta barken, för det är den inre barken som är själva kryddan, kanelen.
Aha, så det här yttre du tar bort, det sparar man inte?
Nej.
Aha.
Och sen så har vi då, för den inre barken, alltså det är ju där som ledningsvävnaden sitter. Där sockret transporteras runt i trädet. Och det är den biten som man då liksom försöker försiktigt pilla ut.
Ja.
Och så torkar man dem.
Men det här är alldeles grönt och vitt, inte brunt som man tänker sig kanel.
Och sen, nu är det litet format här som jag gör det. Men sen så torkar den här ihop. Jäser kanske lite lätt.
Aha.
Och sen så krullar ju den ihop sig till en kanelstång. Så går det till. Och det är ju så att det är en hel massa smak- och doftämnen här under barken. Eteriska oljor säger vi. Eterisk olja hittar vi här, kanelolja. Och den gör ju trädet för att bli av med insekter. Alltså sugande insekter som vill åt kanske det här sockret som finns här under då. Så det är liksom ett försvar helt enkelt. Och det har vi upptäckt, ja men det här smakar ju väldigt gott. Nu är det här trädet som vi står vid, äkta kanel heter den.
Ja, det finns en gul skylt här.
Ja.
Cinnamomum verum, äkta kanel.
Just det.
Från Sri Lanka.
Ja, det stämmer. Så det finns flera arter i släktet cinnamomum. Men det är i princip kan man säga en handfull och två som vi framförallt vi människor använder oss av. Så det är den äkta kanelen som vi har här. Och sen är det vi kallar kassiakanel. Ibland så säger man hushållskanel. För det är egentligen den vi har i bullarna och på gröten och så. Det är kassiakanelen. Och den här äkta kanelen har en lite försiktigare smak. Mildare, lite citrus nästan. Medan vår hushållskanel, den är kraftig och lite söt och lite pepprig sådär. Så den har liksom lite mer stuns i sig.
Mm.
Men så det är två olika arter helt enkelt. Sen så är det så att hushållskanelen innehåller en del kumarin, eller en hel del, till skillnad från den äkta. Så man ska inte äta för mycket hushållskanel, så säger Livsmedelsverket, utan... En tesked om dagen tror jag de rekommenderar.
En tesked om dagen,
ja.
Det är svårt att äta så jättemycket mer, tänker jag. Men det går kanske om man knaprar.
Ja, och skulle man göra det så händer det inte mycket mer än att man får pausa lite på kanelen.
Så man inte blir alldeles på kanelen.
Ja, och apropå det du, så tänker jag... För det var ju så liksom lite grann det kom in till oss i Sverige. Någonstans, eller vi har dokumentation från 1300-talet i alla fall. Och sen började vi ju krydda vin och sprit, starkvin, med kanel. Döva lite dålig smak kanske eller någonting sånt. Och därav det här uttrycket då, att vara på kanel.
Ja, det tror man i alla fall. Ja, precis. Jaha, kul. Vad tycker du bäst om med kanel, Sofie?
Åh, det är så mycket minnen med kanel ju. Den har ju alltid funnits där och det är liksom lite sån här, ja, vad ska jag säga, trygghetsmat nästan med bullar och gröt och sånt. Så kanelen har man ju alltid ett gott öga till.
Ja, verkligen. Käkar ni några bullar? Nej, ni var dåliga på att käka kanelbullar. Bara jag som var lite sugen.
Jag smakade lite faktiskt. Ja. Det var väldigt god.
Ja, det är ju en speciell smak. Alltså kanel, det är som du säger, det är barndom på något sätt. Kanelbullar. Det var ju Sofie Olofsson och Helena Söderlund som berättade om kanel. Men nu så säger vi god morgon till dig, Jenny Gustafsson i Gävle.
God morgon.
Ja. Och från den här gråa novemberdagen, eller jag vet inte om den är så grå, men den är i alla fall inte som den julidag som det här ska handla om. Vi kan väl bara lyssna på hur det lät vid din kolonistuga, Jenny.
Ja.
Ja, vad var det där? Undrar man. Ja. Det var något som flög iväg. Men innan jag släpper loss dig, Jenny, tillsammans med Mikael här, så ska jag bara säga att du har skickat en fantastiskt fin film till Naturmorgon som finns på vår hemsida. Och jag sitter och tittar på den nu. Där de här rosa och lila luktätterna, så sitter då en stor svart insekt som du ska få berätta mer om, som flyger iväg upp mot en klarblå himmel, och så ser man din röda kolonistuga där i bakgrunden. Man är direkt i sommaren.
Ja, jag drömmer mig verkligen tillbaka.
Ja, det är så fint. Men berätta mer, Jenny, vad är det du har observerat och vad funderar du på?
Ja, det är ju det som är frågan då. Jag undrar själv, det var därför jag skickade till er. Men det var ju som sagt mitt i juli där någon gång. Och det var en jättefin och varm dag sent på eftermiddagen. Och jag satt där, jag har som en spaljé då med luktärtor. Så jag satt där i skuggan och så hörde jag det här ljudet som du spelade upp. Och tänkte, var någon guldbagge det där kanske brukar vara när det är något stort som brummar. Men sneglade iväg och såg att nej, det där var något annat. Så jag gick och tittade och då var det ju besök i luktärtorna där utav en väldigt stor, nästan helt svart, tänkte jag först, är det fluga eller nej, det är ju något form av bi, men jättestort och ser väldigt annorlunda ut. Det var ju som helt, alltså vingarna var alldeles svarta och väldigt vackert som turkos, lila, skimrande, otroligt vacker insekt som jag aldrig har sett något liknande. Och som sagt väldigt stor, det är alltid svårt, men kändes som den var uppåt en 3 centimeter, 2,5-3 centimeter någonting lång. Ja, riktigt läcker var den.
Ja, verkligen. Ja,
så supersnygg. Elegant och fin.
Mikael Sörensson, du har ju också sett filmen.
Jag har sett filmen, ja, och jag får be att få gratulera Jenny till detta, både filmen och till iakttagelsen och observationen. Och dessutom är det faktiskt första fyndet i Norrland, norr om Dalälven. Den är alltså ny för Gästrikland, det här biet. Så det kan du lägga in på artportalen, om du har tillgång till artportalen. Det bör man göra ändå, oavsett om det är nytt eller inte för landskapet, med de här bina. För de är ju ändå sällsynta. Jag har aldrig själv sett den här arten i Sverige tidigare, så det är roligt. Det är alltså helt riktigt som du var inne på, ett snickarbi. Och det är troligen svart snickarbi då, som är den så att säga minst sällsynta arten, Xylocopa violacea. Artnamnet där syftar just på den här violetta anstrykningen på vingarna. Det finns en annan art som är iakttagen, storsnickarbi. Mycket svårskild från svartsnickarbi. Så att man kanske ska sätta ett litet frågetecken i kanten ändå. Men högst troligen så är det ändå svartsnickarbi, det är frågan. Och det som du också har med på filmen där, alltså att de gillar ju ärtväxter. Bonbönor och luktärtor och den kan nog gå
bra,
på.
Ja.
Ja.
Jag har ju mycket sånt på min kolonilott där, så ja, kanske ja. Lockade lite extra.
Ja, så att det blir ju faktiskt, vi får väl uppmana folk i sina trädgårdar att ha lite mer luktärt och bondbönor.
Ja, både för sig själva och bina.
Ja, exakt, exakt. Gullregn och blåregn och uttaget storblommiga ärtväxter är ju särskilt populärt.
Okej. Men, ja, men jag tycker att det här, det är liksom lite sensationellt detta. Du är så lugn och beskedlig här, Mikael. Men jag vill slå på trummor och cymbal och allt möjligt.
Ja, men det är coolt. Okej, då slår vi på trummor och
cymbal. Svartsnickarbi. Ja, det var inte så konstigt att du inte hade sett något sånt förut, Jenny.
Nej. Och jag kände, alltså, det var ju en otrolig upplevelse. Den var ju så otroligt elegant och vacker i sig där. Och så försökte jag ju söka lite grann på nätet där och hittade inte riktigt något bi här. Men så bara googlade på stort bi, då kom det upp det där. Men,
jag tror att om man har åkt ner i Medelhavsregionen, då har man nog sett de här bina fara omkring. De är ju polylektiska, som man säger, så de samlar pollen från alla möjliga. Jag tror man har räknat upp ett 90-tal växtfamiljer som de samlar pollen från. Från över 700 olika växtarter.
Men är det där som det naturliga utbredningsområdet är?
Ja, det kan man ju säga. Och där dyker en massa andra arter upp också. Jag tror det är 10-tal arter som finns där i den regionen. Så det är ett jättestort släkt egentligen. Men vi har faktiskt en liten släkting, ganska anonym i Sverige sen tidigare, som heter märgebi, Ceratinasiania. Och de delar lite grann det här levnadssättet, för de gräver ut sina gångar i ved. Snickarbina i mörken ved och märgbiet i stänglar utav hallon och björnbär och sånt där. Och så ligger bocellerna på en lång rad. Så att kan man dessutom addera, tillfoga lite död ved i trädgården tillsammans med...
Alla mina liksom odlingsbäddar har jag ju liksom röda stammar runt
i. Alldeles utmärkt.
Spännande. Ja, alltså svart snickarbi är alltså svaret på din fråga där, Jenny. Det känns som att man skulle vilja veta hur mycket som helst, men nu måste vi gripsa vidare. Tusen tack, Jenny Gustafsson. Ja, och tack för den fina filmen som verkligen fin, som man kan se på hemsidan då. Och tack Mikael för svaret. Svartsnickarbi.
Ja,
hej då. Men vi håller oss kvar i Gävle. Så här skriver Therese Winqvist från nämnda stad för cirka en månad sedan. God morgon, Naturmorgon. Vi sover fortfarande med öppet fönster. För några veckor sedan vaknade jag av läten ungefär som de på inspelningen. Vi bor nära en mindre skog där kattugglan häckar de flesta vårvintrar, så jag tänkte det var väl då en kattuggla. I morse vaknade jag strax innan 5 och hade då sinnesnärvaro nog att hämta telefonen och spela in. Det var mörkt och jag stack bara ut telefonen mellan rullgardinen och fönsteröppningen, så jag såg inget. Men nu undrar jag, är det en kattuggla? Är det någon annan fågel? Är det någon annan fågel förutom kattuggla? En bit in i inspelningen låter som någon härma kattuggla på lerjök. Är det något annat djur inblandat? Frågor. Tänkte att det finns inte bättre sätt än att vända mig till er, vänligen Therese Winqvist. Och det är ju inspelningen vi hör här i bakgrunden då, Susanne Åkesson. Men vi kan väl, vi lyssna på den lite igen, och där vi har förstärkt det här då lerjöksljudet, så kan vi väl försöka nysta i det lite, Susanne, vad det är som Therese har hört då. Det där. Ja, vi kan lyssna först. Ja.
Det är många läten här.
Ja, det var många läten. Och här fina läten också.
Ja, absolut. Och kattugglan är ju vår mest, ska man säga, varierade uggla i sin vokabulär. Alltså vad de använder för läten. Och det här kewicket som vi hör en del uttrycka, det är oftast yttrat av honan.
Vilket menar du med kvicket? Är det det här...
Kevik.
Som var i början av...
Just det, ja, precis. Mm,
ja.
Det är ofta yttrat av honan. Mm. Och det kan vara en uppmaning till hannan att komma med mat. Till exempel, hon kan ha det här lätet även när hon ligger inne i boet.
Mm.
Och det vi hör som är det här lergökshånet, det är ju mer det traditionella lätet som vi ofta hör, som är hannens revirhävdande läte.
Mm.
Han kan använda det här i lite olika sammanhang. När honan uppmanar hannen att komma med byte, då kan han, när han kommer och levererar byte, då kan han ha det här lätet när han är på väg att återvända till reviret med byte.
Okej.
Okay. Så det här är liksom flera individer.
Det är det på inspelning, så är det flera individer vi har. Ja. Men alla är kattugglar, men med olika läten då.
Absolut. Och sen är det lite svårt, tycker jag. Det här är ju på hösten.
Ja, tidig höst i alla fall. Sensommar, tidig höst måste det bli då. Mm.
Precis. Och huruvida det är med fler än två i den här gruppen som låter, det har jag lite svårt. Det är väldigt intensivt och många läten lite fram och tillbaka så här.
Ja.
Och
även det här. Ska vi snabbt lyssna på det? Vi drar igenom det och så kommenterar du de läten som vi har. Ska vi se om Kristoffer kan få fram det där ljudet.
Honan skulle jag tro.
Mm. Samma individ fortfarande. Och det där kväsan, vad är det?
Ja, det är också ett läte som kanske är lite mer varnande. Eller när, och det här är hannen, skulle jag tro.
Det är göksanden.
Mm.
Och så hör vi lite där.
Just det.
Ja.
Det är inte helt omöjligt att det är ytterligare en individ som är på besök i det här reviret som skapar den här lite oredan och att det ändå är liksom kommunikation mellan individerna.
Mm. Väldigt härlig observation. Mm. Men man hör dem även nu då liksom på...
Ja, den här perioden på hösten börjar bli ganska mycket aktiviteter i revir. Det kan vara yngre fåglar som rör sig runt och ska etablera sig på nya häckningsplatser. Det blir en del interaktioner då mellan olika individer.
Mm.
Och sen är det en period när det är lite tystare under vintern. Och sen kommer den här vårfasen inför häckningen. Och då blir det väldigt hög aktivitet. Och speciellt de här revirhävdande, långutdragna hoandena.
Mm.
Alltså lergöksvarianten i den här lätesrepertoaren då.
Just det. Mm. Jag sitter och tittar på klockan här samtidigt. För vi vill ha in ett... Det här får bli ett kort svar, Sofie. Det är nämligen Susanne som skriver: varför ryker de enen? Och sen har hon skickat med en film där man tydligt och klart kan se att det ryker jättemycket från en väldigt stor och spretig enbuske. Varför ryker de enen?
Ja, det är roligt att jag har fått en film. Så skicka gärna in fler filmer.
Ja, filmer är väldigt kul.
Det händer grejer där med.
Ja, det gör det.
Och här händer det att enen sprider sitt pollen. Ah. Och de är vindspridda, som många andra träd. Och bara träd. Och de måste skicka ut en hel massa för att träffa rätt. Och för enar är det också så att de är skildkönade, precis som du och jag.
Mm.
Att det finns hanindivid och honindivid. Så det här är en hane, tydligt.
Mm. Mm.
Som då ska skicka ut en massa pollen och förhoppningsvis träffa på honkottar i närheten någonstans.
Mm.
Så att det gäller att vara... Ha mycket pollen.
Det är ju häftigt. Men alltså...
Och förmodligen så kom det då en vindpust precis när Susanne filmade åt det här hållet. Och då så ser hon det här jättemolnet.
Exakt, det ser ju nästan ut som en brand eller någonting. Det är otroligt mycket rök.
Rätt väderförhållanden.
Då händer
det. I rätt ögonblick, ja.
Ja, precis. Ja, ja, kul. Och nästa timme så fortsätter vi naturligtvis att besvara frågor. Hör gärna av dig till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi ska bland annat prata om en svart änka kanske och någonting konstigt som hände utanför Peters köksfönster. Vi säger inte mer än så. Vad är det för grönt och slämmigt som täcker stora delar av Britt-Inges grusväg i Svärdsjö? Och är det en enkespindel som Erik Erlandsson med familj har i garaget i Malmö? Och vad gör egentligen haren med sin snopp utanför fönstret hemma hos Peter Lund i Holmsund? Dags för naturpanelen att svara på era frågor om natur. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, den här novemberlördagen så är det dags för säsongens första naturväkteri. Det vill säga du som lyssnar ställer dina frågor om natur till våra kunniga experter som är Susanne Åkesson, professor i zoekologi här vid Lunds universitet. Hallå!
Hallå, hallå!
Hallå, hallå! Mikael Sörensson, församlingens småkrypsexpert. Hallå!
Hej, hej!
Hej, hej! Och Sofie Olofsson, växtexpert och intendent för botaniska trädgården här i Lund. Och det är ju på din arbetsplats via Sofie och ni håller på att renovera era stora växthus, men vi har fått låna ett mindre reservväxthus eller någonting här då. Och om man bara ser sig om, det har ju faktiskt börjat ljusna lite grann här utanför. Vad har vi runt om oss?
Vi har sockerrör och bomullsbuske här och... Vi har jättestor tropisk lummer bakom dig.
Mm, ja, det känns lummigt och fint.
Ja, och vi har ormbunksväxter av olika slag. Vi har en stor hibiskus som blommar. Ja. Och ja, jag kan fortsätta.
Ja, det kanske är så, men det är grönt och fint och det är en skön temperatur och det är lite fuktigt och härligt. Och, som det är ett växthus, mycket mysigt att vara här. Och i ett angränsande rum här då i botaniska trädgården, där sitter du Helena Södlund och sköter kontakten med omvärlden. Och hur gör man om man vill komma i kontakt med oss, Helena?
Jo, men då mejlar man på naturmorgon@sverigesradio.se eller ringer nu under direktsändningen så på 040 227 270. 040 227 270 och då sitter botanist Marie Vidén där och svarar. Så att ring gärna eller mejla.
Mm, ja, det är kul. Men ju fler frågor vi får desto roligare är det. Och en som har hört av sig, det är ju du, Erik Erlandsson. God morgon.
God morgon, god morgon, god morgon. Jag sitter här i mitt garage med Simone, min dotter.
Ja, okej. Okay. För det är ju i garaget detta utspelar sig. Berätta, Erik. Varför sitter du i garaget?
Jo, jag sitter i garaget för vi har en spindelboende hos oss nere i ett av hörnen precis vid dörren. Alltså. Och här sitter vi nu. Den har precis krypit in bakom en liten list här. Alltså. Mm-hmm. Men den har alltså bott här i ett drygt halvår nu alltså. Och man kan se hur den har lämnat efter sig lite matrester på, alltså kadaver av gråsuggor och annat på golvet här. Alltså. Mm. Och några alldeles nya och färska insekter är nog på väg att bli till mat så småningom här.
Mm. Okej, okay. Ja. Simone, ser du spindeln nu eller vad ser du framför dig?
Alltså... Man ser den lite grann bakom listen, men inte så mycket.
Nej.
Men den har en väldigt stor liksom, bakkropp.
Mm-hmm.
Och liksom... Första gången vi såg den så var den mycket större än vad den var nu.
Mm-hmm.
Ja, alltså vi misstänker nästan att det är en ny individ som har tagit över det här boet. Alltså. För att när vi såg den första gången, det var första gången jag såg en sån spindel. Alltså. Den är svart och har en väldigt stor bakdel. Alltså. Så bildgooglade jag då och det första som dök upp var att det här skulle vara en spindel som tillhör släktet enkespindlar.
Mm.
Det gjorde mig lite nervös faktiskt. Alltså.
Ja, jag förstår det. De kan ju vara giftiga. Svarta änkan, svart enkespindel.
Exakt.
Ja. Mm.
Så nu är vi väldigt nyfikna på vad det här är för slags spindel. Alltså, i sommar har den ätit ganska stora insekter också. Det har legat liksom stora skalbaggar här under som har varit...
Jag förstår.
Alltså,
jag måste bara fråga, är ni också lite oroliga? Känns det obehagligt att vara där i garaget? Vad säger du, Simone?
Alltså lite, för det ser ju väldigt läskigt ut.
Mm, mm. Ja, men Mikael Sörensson, ja. Nu får du reda upp detta.
Ja.
Att säga.
Ja. Ja, hej på er båda i garaget. Spännande att ni kan iaktta naturen direkt sådär.
Ja,
ja. Du är ju på rätt spår. Det här är en spindel, gissar jag i alla fall. Och utifrån det foto som jag har framför mig, som en spindel som tillhör familjen klotspindlar, dit även de svarta änkorna hör, alltså släktet Latrodectus, det här berömda, omsusade spindelsläktet som man ju kanske ska vara lite försiktig med. Det ska man egentligen också med förmodligen den här spindeln. Man får vara lite försiktig, särskilt om man är kanske lite känslig för insektsstick och sånt. För när den här bit, den är ju inte så stor. Hur stor är den?
Alltså den var...
Hur lång?
Jag tror som sagt att det är en ny individ nu, för jag har känslan av att i sommaren var den större. Alltså. Men den var kanske... liksom från ben till ben, alltså om man tänker någon radie, alltså som ett 2/3 lillfinger eller något sånt där.
Ja,
det är 3-4 centimeter och sånt där.
Ja. Nej, men det stämmer väldigt bra med ett släkte som heter Steatoda, dit en mycket bekant spindel som jag tror nästan alla har ute i sina garage, uterum och så, som heter fettspindel. Och fettspindel, Steatoda bipunctata, hör då till det här släktet och familjen som är otroligt bra på att ta även stora byten. Och de har ett speciellt knep för att kunna göra det. För om du böjer dig ner mot listen så sitter ju det här nätet där nere i hörnet. Gissar jag. Ett tunt, fint nät som är lite oregelbundet i tredimensionellt. Och i undersidan av nätet så går det ner fina, tunna trådar som är spunna på ett eget sätt. Och som dessutom är pudrade med klibbiga droppar ner till. Så att insekter som... Det minsta lilla rör vi, de där dropparna, de fastnar direkt och har svårt för att komma loss. Och när spindeln märker det, att det rycker lite i de här trådarna, de släpper nämligen från golvet omedelbart, och så att insekten liksom börjar hissas upp av sig självt. Då kan spindeln, om det är ett väldigt stort byte, duscha bytet med speciella spinntrådar av en lite annan typ som hon kammar genom en kam som sitter på fjärde bakbenets tars. Och på så sätt snärja in bytet.
Erik och Simone, ser ni nätet nu eller?
Ja, men det gör vi faktiskt. Alltså, jo, men absolut. Och det är några... Alltså, det är som sagt två byten som nog är insnärjda här. Alltså. Ja. Två liksom bollar av... Ja, det ser ut som två små tussar. Alltså.
Ja. Och lyckas spindeln då, det här är en hona då, va, som ligger där inne och gömmer sig för tillfället. Lyckas hon snära in bytet och så att om det är stort och då börjar suga ut det, så blir det en otrolig måltid. Och det förklarar också den här storleksskillnaden, för det är faktiskt en och samma individ du har där. Det är bara det att du har sett den vid olika precis efter en måltid och sen när det har gått några veckor och inte har fått mat och krymper hela bakkroppen, skrumpnar ihop helt enkelt. För den är väldigt elastisk. Så att när den är stor och rund och fin, då har den precis ätit.
Men Mikael, det här med giftigheten, du sa att man får ändå vara lite försiktig. Det är ju då inte en svart änka där, utan en inhemsk art som heter fettspindel.
Ja, exakt.
Många har,
men, exakt. Ja. Ja. Som är alltså släkt med änkorna.
Ja.
Och har kraftigare käkar helt enkelt än vad till exempel dallerspindlarna, som inte kan tränga ner genom vår hud. Mm. Men det kan faktiskt de här steatoda arterna göra.
Men ändå en ganska ofärlig
det händer ingenting. Så att det är ingenting man behöver vara rädd för.
Hur känns det ändå?
Ja, men det känns bara bra. Den verkar ju inte särskilt aggressiv, om man säger så.
Nej, den är ju synnerligen flegmatisk och lugn. Och, för den har liksom alla fördelar på plats gentemot de här bytena. Och dessutom är den långlivad. Är den hona, och det är det ju, så kan den finnas där i ett par år i alla fall.
Mm. Okej, okay, men vad roligt. Alltså, men en fråga här som jag har. För om den bilden som vi skickade in, alltså, då såg man att det var en massa små spindelbarn på den. Alltså rätt många.
Ja, det är helt riktigt.
Var tror ni de har tagit vägen?
Ja, det är ju så att med spindlar, de har ju kannibalistiska tendenser. Så att mamman har spindlarna på kroppen fram till första hudömsningen. Men sen efter första hudömsningen för alltså småttingarna, då börjar de tendera till att sprida sig från mamman, därför att hon kan visa kannibalistiska tendenser. För alla spindlar är rovdjur, va? De tar det som bjuds, inklusive sin egen avkomma och inklusive andra spindlar och kompisar och så. Va?
Ja.
Så att, och det kan man också se på dallerspindlarna. De sprider ut sig och sitter liksom med en meters mellanrum för att inte komma i vägen för varandra.
Ja, alltså ni får stanna i garaget hela dagen, tror jag, och titta på de här fettspindlarna, Erik och Simone. Ja, det här är ju superspännande.
Det är stor underhållning. Och dessutom kan ju hanen sjunga för honan. Så skulle ni få se på hanen, så kan ni få höra den här ytterst fina sången som hanen åstadkommer. En slags raspklick. Knacksång.
Ja. Alltså, lyckas ni spela in den, så skicka den till naturmorgon@sverigesradio.se. Tusen tack, Erik och Simone Erlandsson och Mikael Sörensson. Oj, oj, oj. Vad spännande.
Tack så mycket.
Tack, hej då. Hej.
Hej då.
Hej då. Ja, jösses. Ja, man skulle nästan vilja åka dit och lyssna på den där sången. Men ja, okej. Nu kör vi vidare här. Det här är ett brev från Karin Thele, Magdalena Rinaldo och Sten Söderlund i Furusund. De skriver: hej! Här sitter vi på morgonkvisten och filosoferar samtidigt som vi tittar på pilfinkar. Vi kommer sedan strax in på samtalet om höns har luktsinne och undrar sedan i stort hur fåglar har det med sitt luktsinne. Vad säger ni? Ja, Susanne Åkesson, vad säger vi?
Historiskt så har man ju ansett att fåglar inte har särskilt välutvecklat luktsinne. Men på senare år har man faktiskt upptäckt att det finns en hel del där som fåglarna faktiskt kan känna och gör.
Mm.
Nu är det här lite varierat mellan olika grupper fåglar. Och de som är väldigt välkända för att använda sitt luktsinne, det är till exempel nya världens gamar. Alltså de som finns i Centralamerika, Sydamerika till exempel.
Mm.
De luktar sig fram till döda byten, döda djurkroppar i regnskog till exempel.
Mm.
Havsfåglar, väldigt välutvecklat luktsinne. De kan känna doften av krill till exempel, för att leta upp byten. Men de kan också indirekt känna där det finns goda förutsättningar att hitta byten, genom att de känner växtplanktondoft när zooplankton, alltså djurplankton, äter på dem. Men sen så finns det ju ett antal andra, så att säga, mer nya fynd när det gäller fåglars luktsinne. Och det är, de kan använda sitt luktsinne för att söka föda.
Mm.
Det är några exempel vi har fått nu.
Mm, mm.
Men även när de söker en partner. Det finns en möjlighet att de kan känna igen sina släktingar med doften. Det har man visat. De kan också upptäcka om det finns rovdjur i närheten. Till exempel doften av iller. Om man nu är utsatt för den predatorn.
Okay. Ja.
Och sen staren brukar använda sig av till exempel blomknoppar av baldersbrå. Som de stoppar in i sina bon av någon anledning.
Mm.
Förmodligen för att se till att parasiter inte trivs så väl.
Mm.
Och det här är ganska spännande, för den här förmågan att känna doften av baldersbrå, det har staren.
Mm.
Men bara under häckningstiden.
Mm.
Så då avvecklas den förmågan under vintern när den inte har det här behovet. Mm. Så det finns en plasticitet i att detektera de här dofterna också, som man har upptäckt.
Mm.
Och sen till exempel, om det är många larver på ett äppelträd, eller björk, så avger trädet försvar mot de här larvangreppen. Och den doften kan insektsätande fåglar känna också, har man visat.
Okej, men det finns då fåglar som inte har något luktsinn alls, eller varför skulle de inte ha luktsinn egentligen?
Ja, varför inte kan man ju fråga sig. Det här kan ju bidra till många viktiga val för djurindivider och fåglar också.
Mm.
Nu kanske deras mest välutvecklade sinne egentligen är synen.
Just det, de har inte så stor nytta för luktsinnet.
Så, och däggdjur är ju betydligt bättre på att använda sitt luktsinne. Då.
Precis. Mm. Ja, spännande filosofisk fråga vi fick där från Karin Telo, och Magdalena Rinaldo och Sten Söderlund. Tack Susanne Åkesson. Men nu ska vi till ett mysterium i Svärdsjö i Dalarna, och en lite besvärlig svamp tror jag. Det är Brittinge Karlvik som, du har fått något grönt och slämmigt på din grusväg. Berätta Brittinge.
Ja, det är inte grönt, det är brunt. Men då det är fuktigt i luften eller regnat eller så, så är det, ser det ut som hundskit på ganska lång del av vägen. Mm-hmm. Ner till landsvägen. Och när det är soligt och varmt så då är det svarta skorpor, tunna svarta skorpor som ligger där. Och jag fick rådet att det kan man ju räfsa bort. Men det var ganska jobbigt, jag började med det. Men på gruset går det bra, men... Ja, bra. Men det var jobbigt som sagt.
Mm.
Då, i kanten bredvid vägen på båda sidorna så är ju den där svampen också. Och där går det inte att räfsa bort.
Nej, för du vill inte ha den där?
Nej, jag vill inte ha den där.
Nej, det varför ju, inte då? Inte,
ja, men alltså, man vill inte kliva i hundskit.
nej, det är förstås. Nej, precis.
Alltså, för det ser ut precis som hundskit då det är... fuktigt.
Jag förstår. Och jag ska bara säga också att de här bilderna som du har skickat till oss då, Brittinge, de finns på Naturmorgons hemsida. Och ja, precis, de ser lite gröna och slämmiga ut. Och,
ja,
och bruna.
De är bruna.
Ja, precis.
Det fotot
som... Jaha, just det. Ja, precis. Ja, men du, vi bollar frågan vidare direkt till Sofie Olofsson här som...
Ja, jag tar hand om allt slämmet.
Ja, ta hand om slämmet, Sofie.
Hej, Brittinger. Ja, trots... det här är inte någon svamp. Ingen slämsvamp. Det är slämmigt och svampigt, jag håller med. Men det är det inte. Det här är en helt annan organism. Det här är cyanobakterier.
Mm-hmm. Jaha.
Och av släktet Nostoc.
Mm-hmm.
Och jag tror det här handlar om arten skyfallsalg, som vi säger på svenska.
Skyfallsalg.
Mm.
Vilket fint.
Alltså det är jättespännande egentligen. Ja. För att den finns över hela världen och hittas nästan överallt. Mm-hmm. Du kan, i jord, i vatten, på klippor, i öken. Så de har en fantastisk förmåga att kolonisera nästan vad som helst.
Mm.
Och till och med då direkt nakna klippor till exempel.
Mm.
Och det är inte många som kan.
Nej, det är ju på gruset.
Ja,
precis. Det blir ju nakligt också.
Ja, just det. Och de här organismerna kan man kalla extremofiler.
Jaha.
Så det här är en tuff utmanare, Britting, du har framför dig. Men
jag har försökt att... Jag hade lite järnsulfat som jag hade över en knappt en kvadratmeter. Och jag tror att de inte mådde så bra av det. Men,
nej. Jag kommer in på mitt bästa tips till dig alldeles strax. Som verkligen hjälper. Men jag ska bara säga att det här är ju då enstaka bakterieceller som egentligen formar stora kolonier på det här sättet.
Mm.
Så det är... med ett geléaktigt hölje runt omkring. Så det ser ju ut som något helt annat. Mm. Kanske, som du säger.
Ja.
Det är inte kattskit, det är inte en hundskit heller. Men, nej, det ser ju ut som någonting annat.
Ja.
Men det är ingenting som är farligt eller luktar illa eller sådär. Utan det här är, de lever där och fångar faktiskt upp kväve från luften. det är ju en superkraft de har, så att, som gör då att de kan växa lite överallt. Och det här är ju egentligen då ganska bra för växter runt omkring, för att när de sen komposteras och så frigörs kvävet och kan komma till godo för andra. Mm. Så de är ganska bra på så vis. Men jag förstår, det kan bli halt och ta sig fram och sådär.
Jag hade lite bråttom en gång här för någon månad sedan. Och jag skulle skynda mig runt bilen och där i kanten av vägen så i gräset så var det ju sånt där. Och jag halkade och ramlade följt. Och jag blev alldeles blöt i baken, så vi gick in och bytte byxor. Och jag hade en liten ryggsäck på mig och den blev också alldeles borta.
Ja, gud. Ja, det kan ju gå illa det där. Och det är ju så där som du beskriver bra, att när det är torrt väder då skrumpnar de ihop till ett litet fnas. Och sen så blir det fuktigt, då suger de snabbt åt sig vattnet och så blir de så här hala och geléa. Så vi därav namnet då, skyfallsalg.
Just det.
I Asien, östra Asien, där kallas den för efterregnet svamp.
Alltså, det var nästan ännu finare.
Ja, ungefär. Men det är varken svamp då eller alg.
Så nej, precis. Lite missvisande.
Men de äter upp den. De äter den som sallad. Jaha. Så de går och skördar den. Ja.
Skulle det kunna vara något, Brittinge, att du äter upp den?
Ja, jag känner mig inte.
Nej, du hoppar över det. Okay.
Jag förstår dig, men okej.
Okay. Ja, då kör vi.
Det finns ett annat sätt. Och egentligen så är det, för att bli kvitt dem helt, då handlar det om att den här marken är dåligt dränerad. Alltså den stundtals vattenfylls, och det är det de överlever på. Mm. Så att... Det är inget som du ska göra själv förstås, att dika ur här lite grann, men det är nog det som krävs för att den ska släppa områden.
Lite vattensjukt eller vad man ska säga då.
Ja, men under delar i alla fall. Ja, att det skulle behöva dikas lite grann.
Ja, men den vägen, alltså den sluttar ner mot landsvägen.
Ja, den gör det, ja.
Och det är diken på sidorna.
Och det är egentligen det som, för den har den liksom kommit dit, så är det av anledningarna i förhållandena i marken.
Det är helt enkelt.
Ja, och inget egentligen annat hjälper. Mm. Vill man begränsa den så kan man kratta och hålla på. Och då kan man lägga den någon annanstans bara där den kan ge näring åt andra.
Precis, ja. Ja, men... Skyfallsalg, vi måste gå vidare här, Brittinge. Men du får nöja dig med att du vet vad det är för någonting i alla fall. Det är någonting som kallas för skyfallsalg. Och vill du helt bli av med den, då får du nog anlita någon som gräver då kanske. Men, eller så får du bara bejaka den.
Ja, men om jag skulle kratta ihop det så gör det ingenting att jag lägger den någonstans.
Nej. Nej.
Men det jag
funderar
på.
Någonstans en bit ifrån, så att den inte kommer tillbaka där, utan det är bara bra.
Ja, det är
som... Jag får ta en liten bit i taget då.
Ja.
Precis, det kan du göra.
Det blir nästa sommar.
Det får bli nästa sommar. Vänta. Det är bra. Tack, Brittinge Karlvik. Och Sofie Olofsson som gav svaret här. Nu... Ett brev här med den ganska roliga rubriken, tycker jag, till dig, Mikael, här. Vem bet min man?
Ja,
det undrar jag
verkligen undrar.
Det är Malin Larsson som skriver: Hej Naturmorgon, min man blev biten, stucken av denna igår. Bild på hemsidan har vi då. Men vad är det? En stekel? Google kan inte hjälpa oss. Kan ni? Sökt på olika steklar, men hitta i denna, kanske av intresse för andra. Skriver alltså Malin Larsson, och så har hon då skickat med den här bilden som jag tycker den ser jättekonstig ut. Den här, det är liksom en avlång, den ser nästan lite sländlik ut på bilden här. Ja, men Mikael, berätta, vad handlar det här om?
Ja, det korta svaret är att det är en parasitstekel. Och parasitsteklar finns det väldigt många av. Vi har 2500 arter utav äkta parasitsteklar som är uppdelade i många, många undergrupper. Men där är en speciell grupp utav vackert gulbrunfärgade stora arter. Vi har ett 40-tal arter utav ett speciellt släkte som heter Ophion, som hör till gruppen nattflysteklar. Mm-hmm. Så att, och de är kända just för att kunna stickas rejält. Normalt sett så sticks ju inte parasitsteklar på samma sätt som gaddsteklar, som hör till en annan avdelning bland steklarna.
Alltså getingar och...
Ja, precis. Typ ja. Parasitsteklarna känner man ju bland annat igen på de väldigt, i regel väldigt långa antennerna. Särskilt hos de här äkta parasitsteklarna. Så långa antenner har, mångledade antenner finns ju inte hos gaddsteklar. Tänk på humlor och getingar och bin och sånt där som bara har 12-13 antennledare, ganska korta. Men de här är långa. För de ska kunna lukta sig till byterna som parasiteras. Och ofta lever, och det är då larverna som attackeras i något sent stadium av de här nattflysteklarna. Och till hjälp för det så har de en relativt kort äggläggare. Som dessutom de kan stickas med. Mm. Så de här djuren ska man faktiskt egentligen inte försöka sig på att ta med handen. Och det vet alla som kör fjärilsfällor och får sådana här. Därför att de dras till ljus på natten. Och provar man att ta en sån i handen så blir man stucken. Ja. Och man inte vet att det är en hane. För hanar saknar ju äggläggning.
Okay. Ja, vi vet ju inte riktigt vad som har hänt här. Och Malin skriver att hon var inte själv på plats och kunde se det hela. Men kan det hända att den bara flyger på och sticker?
Ja, den kan ju liksom halka in i innanför kläderna. Eller
ja, just det. Ja, precis.
Man råkar komma åt den på något sätt. Ja. Vi vet inte var han blir stucken, så att säga. Men, och det är ju tjusiga arter det här. Och dessutom är de väldigt okända. Så bara här om året så beskrevs 18 nya åfjonarter från Sverige.
Jaha,
och de är ju liksom... 3 centimeter, 4 centimeter mellan vingspetsarna. Det är rejäla insekter som har varit helt okända.
Okej, men just den här, vet vi vad det är för
Nej, vi vet art. Inte vilken art det är. Jag kan ju bara säga att det är gissningsvis en åfjorn, alltså nattflystekel.
Nattflystekel. Vem bet min man, det var en nattflystekel, ja, är svaret.
Precis.
Ja. Tack Mikael.
Jaha, tack. Varsågod.
Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 där vi ägnar hela programmet åt att svara på frågor om natur. Och har du en fråga så skickar du den till naturmorgon@sverigesradio.se eller nu under direktsändningen så kan du ringa 040 227 270. 040 227 270. Och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon och där kan man också ställa en fråga. Susanne Åkesson?
Mm.
Nu blir det nästan lite ekivokt här i Naturmorgon. Det är nämligen en skogshare, helt klart av hanligt kön, som är huvudpersonen i det hela här, skulle man då kunna säga, vet jag. Och god morgon, Peter Lund i Holmsund utanför Umeå.
God morgon allesammans.
God morgon.
Och
det är ju utanför ditt köksfönster då, förstår jag, som den här lite udda historien utspelar sig. Berätta, vad är det för någonting som har hänt?
Det stämmer bra. Vad som har hänt vet jag ju faktiskt egentligen inte riktigt. Både jag och min fru har ju sett mycket hare genom våra liv. Och jag lyckades, som tur var, fånga det här på film då till slut. För det var ju, det här hände ju 4 gånger på 24 timmar.
Mm.
Och jag har visat det här för min svärmor som har varit på den här platsen i långt innan min fru föddes. Hon har ju också varit här sen barnsben. Hon har aldrig sett något liknande heller.
Mm.
Och vi har dividerat med varann och vi har... diskuterat och vi har sökt genom nätet, men ingenting som förklarar det här beteendet. Och när det här hände så tittade vi på varandra och såg vi rätt. Vad var det egentligen som hände?
Ja, och vad var det som hände? Nu måste vi förklara detta då för lyssnarna. Vad det var som hände då? Jag tittar på den här filmen och det är ju helt enkelt så att en hare, den har lite vinterpäls fortfarande på sig, ser man. Det är en skogshare. Så det är på våren här. Och sen, av någon anledning då, så sticker haren ut sin svarta, ganska långa snopp som han sen viftar med och krullar ihop på något sätt och håller på att krumbukta sig. Väldigt udda syn måste det ha varit.
Det är ett mycket besynnerligt beteende. Det är som att han Det ser ut som att han lite roar sig med sig själv.
Ja.
Det var därför vi började undra, kan det här vara någon övning inför parningssäsongen? Eller kan det vara en hung hanne som ja, bekanta som är sig själv helt enkelt?
Ja, det är
precis. Det är ett mycket besynnerligt beteende.
Ja, det måste vara en udda syn utanför köksfönstret där. Ja, Susanne Åkesson.
Ja, jo, jag har också sett den där filmen och jag måste faktiskt gratulera ungefär som Mikael att ni har lyckats få det här på film.
Ja, tack.
För det ser ut som den här harhannen sitter och masturberar. Ja. Det... Vilket den förmodligen gör.
Ah.
Men jag tänkte jag skulle ge den här frågan lite perspektiv så att vi kan förstå mer varför. För jag får ju också spekulera lite kring varför den gör det här.
Mm.
Skogshararna, det här är i maj tror jag det var va, som ni hade filmat detta på våren. Ja,
det är i slutet på april, början på maj skulle jag tro.
Ja, ja, och då har ju hararna, skogshararna i era trakter påbörjat sin parningsperiod. Och när honan är redo för att para sig så kan hannar känna detta på lukten. Hon utsöndrar liksom en viss doft. Och ofta kan man se honor som förföljs under ett antal dagar av fler än en hanne. Det kan vara en grupp hannar, ibland ganska många, kanske 5, 6, 7 stycken i vissa sammanhang. Och då uppstår en viss konkurrens om att befrukta den här honan och det är en kort period som det är möjligt. Och ganska snart efter hon har lagt sin första kull så dagen efter kan hon para sig igen. Och då uppstår den här förföljelsen, konkurrensen om honan och den här liksom tillfället till parning. Och honan parar sig med fler än en hanne. Hon kan para sig med allihopa. Eller, okay. Så att det är upprepade parningar och konkurrens här. Och penisen den är ungefär 5-7 cm och kan dras in och föras ut. Och det är ju alldeles...
Den är ju lite som en sån här party.
Ja, den är lite krullig. Ut som man... liksom. Intressant. Och masturbation i djurvärlden förekommer både hos... honor och hanar. Det har säkerställts att det finns möjlighet för många djur att känna njutning. Det kan vara någonting som de gör bara för den sakens skull. Varför hannar skulle göra det? Det finns teorier om att det handlar om att de ska förnya så att säga, och vitalisera sina sädesceller. Det finns inte kanske jättestort stöd för just det här skulle jag tro eftersom det ändå är upprepade parningar under ganska kort tid när det gäller hararna. Men det kan vara så här att den här hannen i den här situationen, och det finns också idéer om det, att i de sociala grupperingar av djur där man har liksom flera hannar som parar sig med en hona så finns det risk att det kan överföras sjukdomar i samband med parningen. Och då kan den här så att säga, masturbationen hjälpa till att skölja rent och kanske minska risken att de får en sjukdom som de möjligen har fått i samband med parning efter att någon annan har parat sig med den här honan då. Så där kan det finnas kanske ett visst stöd för det här. Jag har letat också i litteraturen och hittade
en. Det är fantastiskt ändå att det finns saker skrivna om detta.
Men, ja, det finns en observation från Skottland där skogsharar också förekommer. Om jag minns rätt någon gång på 50-talet beskrev man såg detta också.
Okay.
Man kunde inte konstatera att det blev en ejakulation i samband med detta. Men när man ser den här filmen så kan man ju inte utesluta det. Jag tror att det syns inte.
Mm.
Och ser man också på andra djur så förekommer det. Jag menar, även domesticerade djur, det kan vara hästar, det kan vara tjurar till exempel, så förekommer det här beteendet så att säga.
Det här med, är det liksom en ung individ detta?
Nej, det behöver inte alls vara. Det kan snarare vara så här att i de grupperingar där man har tittat, eller djur där man har tittat på det här lite mer noggrant, då är det snarare så att det finns en social dominansordning där ofta en dominant hanne får tillgång till de flesta parningarna och han där har man sett att det är framförallt de hannarna som utför det här.
Jaha,
så att det är liksom okay. Det kan dels vara aktiverat av att det är parningstid, deras egna hormoner, nivåer går upp. Och att de är mer sexuellt, eller vad ska man ska säga, aktiva, parningsaktiva. Och att det här är faktiskt i de fallen där man har sett det, inte hos skogshare då, men hos andra djurgrupper, där är det framförallt de dominanta hannarna som gör det oftare än andra.
Ja,
så det kan vara en dominant harhanne skulle jag säga, som är aktiv inom parningen och kanske nyligen har parat sig.
Och som ni lyckas filma då också, vilket ju tydligen då är jätteovanligt. Så vad spännande och vad kul att du skickade in den här filmen. Den finns ju förstås då att se på Naturmorgons hemsida. Ja, det kan man göra om man vill.
Kalas, bra gjort av er,
verkligen.
Dokumentera det här.
Tack så mycket.
Jättekul.
Ni får väl spana vidare. Nu är det ju höst, men till våren så får ni se om den dyker upp igen då.
Då kanske vi får nya försök.
Ja,
precis.
Ja, det är bra. Peter Lund alltså i Holmsund. Ha en fin lördag.
Detsamma.
Hej då, hej.
Hej då.
Tack, hej.
Hej, Susanne Åkesson var det som bjöd på det svaret. Ja, spännande. Vi tar hand om de flesta olika frågorna som har med naturen att göra, kan man säga. Och här kommer en fråga till dig, Sofie. Då ska vi se, det är Edvin Hansson som själv ställer sin fråga.
Vi är en familj som bor i Galtabäck utanför Varberg. Vi har två lite mindre barn, Otto och Henning, och när vi var ute och lekte i trädgården förra sommaren så slumpade det sig så att vi hittade fyrklöver i gräsmattan, och då fick vi upp ögonen för fyrklöver lite grann, och barnen tyckte det var roligt att leta. Och förra hösten såg vi att på en ganska liten yta i trädgården, kanske en kvadratmeter, i anslutning till huset, så växte det ganska många fyrklöver. Vi läste på lite om sannolikheten att hitta fyrklöver, och på några ställen stod det att ungefär ett klöver på 5000 kan förväntas vara ett fyrklöver. Nu har vi hittat långt fler fyrklöver eller fyra plusklöver än vad man kan förvänta sig, så vi är lite nyfikna på om specialisterna har någon teori kring detta. Även lite nyfiken på om det är mer eller mindre vanligt med fyrklöver beroende på vilken art av klöver det rör sig. Så det är de frågorna vi hoppas kunna få svar på.
Ja, det ska väl kunna ordna Sofie Olofsson, eller hur? Jag ska bara säga också att Edvin berättar här, han sa ju fyra plusklöver. De har hittat klöver med ändå upp till 7 blad. Vad säger du, Sofie?
Ja. Efter den här harfrågan är det svårt hur man ska gå vidare, men vi ska gå vidare.
Ja, vi är lite knockade.
Ja, precis. Jo, det här handlar, jag säger genetik är svaret på frågan.
Ja, okej. Ja, jag tror Peter vill ha lite, eller Edvin vill ha lite mer svar än så. Ja.
Jo, men man har gjort tester på såna här fyrklövrar eller multipla småblad. Där man har flyttat plantan till olika miljöer och sådär. Oavsett var de växer så får de här. Att det blir flera småblad. Så att det tyder på att det handlar om... Det är någon slags genetisk, vad ska man säga, svaghet för det här. Mm. Att det här bildas. Mm. Miljön kan påverka, men det behövs en genetisk kod som gör det liksom lättare att bilda fler småblad.
Just det.
Så att det de har här... Och då blir det också lättare 5 blad och 6 blad och så vidare.
Okej, så det hänger ihop. Har de den där genetiska förblessen för
just
fler.
Det, och det här är ju en ärtväxt. Och de har ju, man tittar på andra släkten förutom klöver. Klöver har ju 3 småblad, men det finns ju många som har väldigt många småblad där antalet varierar stort. Mm. Vicker till exempel, det kan variera mycket. Så att den här... Det säger mig liksom kanske någonting om att den här mutationen inte är så krånglig, utan att det kan lätt hända. Mm. Så att det är där vi är någonstans. Man har inte hittat exakt vad det är, men det är en mutation som händer i knoppen, då, bladknoppen. Och då har den här individen av vad jag tror det är vitklöver på, som som visas på bilden här, men så växer ju väldigt starkt vegetativt, så att det kan bli en individ sprider ut sig på stort område.
Okej.
Så att det kan vara mycket väl vara samma individ som har alla de här.
Just det, för det fanns i omgivningen där också. Jag blir bara nyfiken på det här med då, sannolikheten som Edvin själv nämner. Alltså en på 5 000, och då har de hittat många fler där. Men alltså det är ändå väldigt ovanligt kan man säga då, att man hittar alltså fyrklöver och ännu fler.
Ja, sen kan det ju klart att en stor gräsyta kan ju ha väldigt många klövrar. Ja, men det är klart, det ska vara olika. Ja. En femklöver till exempel, det är en på 27 000. Så man får ju man får glo ett tag.
Ja, sen de hittar en sjuklöver, det är ju ganska...
Det är en på 7 miljoner. Det är någon som har räknat.
Oj, köp en lott, Edvin, med familj.
Precis.
Ja, spännande. Tack så mycket, Sofie Olofsson och tack. Edvin Hansson som skickade in frågan här om klöver. Men nu, Susanne, nu blir det slagsmål här i Naturmorgon.
Just det.
Det är... Då ska vi se, så här ska vi läsa. Hej, den 24 september i Rågsved i Stockholm så såg jag skater som slogs. Två rullade runt och brottades. En satt till slut på den andra som låg på rygg. En tredje kom dit och drog i fjädrarna på den som var i underläge. En fjärde kom dit och satt och skrek. Den i underläge kom loss och sprang undan men hoppade därefter upp på samma räcke som de övriga. Varför gör de så? Är det syskonbråk? De verkade ganska sams efteråt. Med vänliga hälsningar, Mio Lundegård.
Mm.
Ja, Susanne.
Ja, det här var ju en grupp skator som höll till tillsammans och på höstkanten så här. Det här brukar röra sig om icke-häckande fåglar. Alltså det är inte paret som ofta då håller ihop och stannar i reviret, utan det är förmodligen lite yngre fåglar. En del kanske är släkt med varandra i den här gruppen, men behöver inte nödvändigtvis vara det heller. Och när det gäller skator så är ju de sociala fåglar, och i den här gruppsammansättningen så kommer de att utveckla en hackordning där det är en individ som kommer vara dominant över alla andra individer, och den näst dominanta kommer att vara dominant över alla utom den som är så att säga mer dominant än den här individen själv. Och så uppstår det en ordning inom den här gruppen. Och jag skulle gissa att den här fighten handlar om att etablera vem som är mest dominant över en annan. Och den som ligger där nere och blir liksom dragen i fjädrar och någon som sitter på den och så vidare kanske är den som är lägre ner i den här rangordningen. Mm. Det här är ju en process som tar en viss tid att utveckla, men det förekommer hos skatorna. Så jag skulle tro att det är det handlar om i det här fallet. De kan ändå liksom leva i grupp och den här tiden innan de etablerar sig som häckfåglar någonstans.
Mm.
Och då är den här större gruppen kanske av ett värde ändå, att de kan gemensamt spana predatorer, eller de kan också gemensamt hitta mat och sådär. De är ju väldigt
Men är det en syskongrupp, tror du, som...
Det kan vara en del syskon. Jag menar, den här, på den här årstiden i september, tror jag det var det här, observerades, så börjar ju den här föräldra- och unggruppen splittras upp.
Just det.
Och då kan man se att det kan vara en syskongrupp detta sker i, men som sagt, de kan också förekomma i större grupper där det är flera, så att säga.
Precis.
Unga från flera kullar.
Just det.
Förekommer. Mm.
Tack, Susanne. Mikael, här kommer ett mysterium till dig. Det är 6-åriga Vidar Svärd och farmor Karin Svärd som råkade ut för en märklig grej i somras.
Jag hittade dem och då sen visade jag de vuxna.
Du hittar dem och så visar du de vuxna. Och en av de vuxna, det är du, Karin Svärd, då?
Jajamensan, det är det.
Ja, berätta, vad var det Vida visade dig för någonting då?
Vidar visade mig något jättekonstigt. På en björk i våran trädgård så sitter det ett gäng bålgetingar, tror vi. Fast med om det är någon gadd eller någon ben som de har borrat in i barken. Och där sitter de döda ett par stycken. Först trodde jag nästan att det var lite bus av någon.
Ja, att någon hade satt dit dem bara på skoj.
Ja, visst. Men så var det inte.
Nej, så var det inte. Utan de satt där naturligt då, säger Karin Svärd. Ja, Mikael, jag ska också säga att den här bilden finns på vår hemsida. Det ser ju väldigt märkligt ut då med de här insekterna som sitter liksom inborrade tre stycken i den här björken.
De ser faktiskt ditsatta ut.
Ja, de ser lite ut som någon slags dekoration.
Det är vanligtvis eller inte så man möter insekter. Uppträda liksom en liten grupp med, som är uppstuckna på nålar, skulle man nästan kunna säga. Och jo, det ligger ju någonting i det här med bålgetingar, men kanske inte så mycket ändå. Stekel är det frågan om, och dit hör ju bålgetingar, men de beter ju sig inte alls på det här viset. Och dessutom så kan de ju fälla in sin gadd då, som är kort och tjock. Men tittar man närmare på de här så ser man att gadden i det här fallet är ett långt äggläggningsrör. Det är upp mot 1,5 centimeter långt som den här stekeln använder för att lägga ägg inne i veden. Och på döende, eller framförallt döda träd. Och i det här fallet är det särskilt björk. Kanske lite asp också kan utsättas för den här stekeln. Så vad som har hänt här är väl att de har helt enkelt dött av sig självt under äggläggningen. Det är så att när de har kört sitt race under hela sommaren och lagt ägg på många håll, kanske på samma björk eller på många olika björkar, så får den här äggläggaren allt sämre och sämre funktion. Den slits och till slut så fastnar den. Mm-hmm. Eller kan fastna i barken kanske och den djupare liggande veden. Och då blir de sittande där. Men inte så länge, om man säger så, därför att det är ju ett rejält skrovmål mat för en spindel eller en fågel framför allt kanske. Mm. Och sådär. Så att vanligtvis så ser man bara delar av de här kropparna sitta kvar, eller kanske oftast att det bara sitter en äggläggare kvar som sticker ut, alltså som en nål från barken. Så det här är en sällsynt art som heter korthornad vedstekel, Tremex fuscus.
Korthornad vedstekel, alltså inte bålgetingar, men det kan man tro, de är stora år.
En gång var den rödlistad, men det är den inte längre. Och den finns i hela landet i princip, kan man säga, utom i sydligaste Skåne. Just där vi sitter här, där finns inte korthornade vedstekel.
Nej, ja. Tack så mycket och tack hela panelen. Vi måste gå vidare här med en ny naturfråga. Dags att ställa frågor till dig som lyssnar istället. Och det kan då lyda den frågan så här. Du kan inte göra dig illa på den här växten även om halva namnet antyder det. Tänk en aktivitet i köket. Lila är färgen och doften vanilj och platsen huvudsakligen Dalarnas och Norrlands något högre höjder. Både det svenska namnet och det latinska pekar på de här övre environgerna. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Du kan inte göra dig illa på den här växten även om halva namnet antyder det. Tänk en aktivitet i köket. Lila är färgen och doften vanilj och platsen huvudsakligen Dalarnas och Norrlands något högre höjder. Både det svenska namnet och det latinska pekar på de här övre environgerna. Rätt svar på förra veckans fråga var ju, Sofie, vad var det?
Kanel,
just det. Och de som vinner priset är Kristin Jardin i Allingsås, Ann Karlsson i Björnlunda och Lukas Berglund i Markaryd. Grattis alla tre, och priser kommer med posten. Och tack för alla frågor som vi har fått in här även nu under programmet. Och en ny chans är den 13 december. Då kör vi panelen här igen i Lund och då kommer vi ta upp nya frågor. Nästa vecka här i Naturmorgon så ska vi bokstavligt talat borra oss ner i landskapets historia. Vår fältreporter finns då på en skånsk torvmosse för att titta på flera tusen år gamla pollen. Något som kan avslöja hur de olika trädslagen vandrade in på den öppna tundran efter istiden. Tusen tack till er i naturpanelen, Mikael Sörensson, Susanne Åkesson, Sofie Olofsson. Strålande svar som vi har fått den här morgonen. Vi andra som har jobbat med programmet idag är Helena Söderlund som har producerat, tekniker, det var Kristoffer Hjelmberg och jag heter Joakim Lindvall. Och ha nu en riktigt härlig lördag så hörs vi igen om en vecka.